Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Välkomna! Det är en sån jävla mindfuck här till Tvillingpodden! Det är en sån fruktansvärd mindfuck för att jag sitter i en skollighet bil. Det är soligt och det är det här jävla magnoliaträdet hos grannen. Så man tror att det är väldigt, 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 väldigt varmt ute, men det är 6 grader och i morse så var det mycket, mycket kallare än så.
Men det är mycket mindfucks nu. Om vi ska prata väder, vilket vi gör, eller natur, vilket vi gör i den här naturpodden. Vi kan bli, är det på lördagmorgon det är?
Naturmorgon.
Naturmorgon, ja. Jo, alltså det är ju någon slags konstig klimatzon som har gjort att häggen blommar på Centralbadets gård. Du vet den här jugend... gården, ja, jättevackra, häftiga, fina gården.
Vid Drottninggatan i Stockholm.
Ja, där inne så blommar häggen. Det är helt sjukt. För här har det liksom inte ens i närheten av någon hägg som har blommat. Och jag är ändå en mil söderut.
Det händer mycket nu. Det är ju äppelblom och kastanjeträden utslagna och björkarna.
Ja,
och...
men det är så här blommor, det är så här grönt. Det är så här skönt.
Det är fett fint. Men jag tycker inte du ska låsa in de här stackars träden och blommorna genom att försöka artbestämma dem.
Nej, det var det jag gjorde
de
precis.
De får vi bestämma själva. Ja, det tycker jag är bra. Mm. De får vi själva bestämma vad de vill kalla sig eller om de vill kalla sig någonting överhuvudtaget.
Jo, men det är, jag hörde någonting på raden om det där med att växter har ju också känslor sådär, och att det här är jobbigt då för... blir jobbigt för veganerna. Alltså vad är liksom nästa steg då?
Mm.
Om man, alltså...
men det fanns ju, det finns ju en rörelse där man äter bara, alltså det finns ju frukterianer, men så finns det de som bara äter fallfrukt.
Ja. Att då och tänker man att frukten har inget, frukten i sig har inget, inga känslor, utan det är när man, om man tar en, plockar en frukt från trädet eller busken, bäret, då är det då jobbigt för själva.
Ja, exakt. Ja, men skulle, om fallfrukt skulle ju dött annars ändå.
Precis, för den är ju bara, ligger ju bara där och är ett kärl för... den ska ju egentligen ätas ju, för att det är ju det som är själva grejen. Att den ska ätas, så ska det fröna bajsas ut och så ska det bli nya växter någon annanstans.
Bra sagt, Nisse. Du, jag fick upp en sån här Facebook för 8 år sedan idag.
Wow. Wow.
Så jag kan redogöra för i detalj vad jag gjorde för 8 år sedan idag.
Får jag gissa?
Ja.
Nej, du drack inte på den tiden. Då hade du slutat då ju. Fan, jag tänkte det är 10 år sedan du hade slutat dricka. Ja, då har jag inga, då har jag inga gissningar.
apropå dricka så ska jag säga det att jag var så jävla, jag blev så jävla sugen på att dricka öl. När jag satte i bilen så gick det förbi en granne med en systemetpåse. Där man såg att det fanns massa olika sorters ölflaskor.
Ja.
Fan vad jag älskade det där när man gick till systemet och sen så tog man så många olika sorter. Alltså det var som den vuxna varianten av lösgodispåsen.
Ja.
Att man tog någon Leff, någon Bedare Bitter, någon ljus tjeckisk lager. Man tog kanske någon trappistöl, en blå Chimay.
Ja.
Och sen så kom man hem och så hade man den här liksom gottepåsen.
Det här är så här typ. Nu ska få höra en grej här. Hör du någonting nu? Hör du det här överhuvudtaget? Vänta då. Nej, det här gick inte alls bra.
Jag försökte. Nej, vad tänkte du?
Men jag försökte spela upp en sketch som aha. Mr. Cool han är ju lite du vet kontroversiell, men den här återfallskingen, har du sett den? När de sitter.
Nej.
De sitter ett gäng grabbar på en krog och sen säger så här: wow, kolla här, han har inte druckit på 4 år, nu ska han kröka till, återfallskingen, wow, återfallskingen. En jävligt rolig sketch.
Jag är ju exakt rakt upp i målgruppen för den där.
Ja.
Och vad tänkte du göra som jag skulle höra som var?
Nej, men jag tänkte att jag skulle spela upp den för dig. Alltså här nu.
Jaha, jag fattar. Nej, det gick inte.
Nej, det gick inte alls.
Men var inte det jag skulle prata om. Nej. Alltså jag hade slutat dricka då. Sen flera år tillbaka, för 8 år sedan. Men det jag gjorde var att det var min första dag som föräldraledig.
Ja, det var ju motsatsen egentligen till krökar kan man säga.
Beroende på hur man är med alkohol under sin föräldraledighet. Det finns kanske säkert de som packa hela barnvagnen full av öl och sätter sig på något mysigt ställe och krökar.
Jo,
men så gjorde inte jag.
Nej, det var bra gjort.
Nej, jag var nykter. Jag hade min ärvda briovagn som jag hade fått av Saras pappa.
Saras pappa? Ja, just det. För han har ju en andra kull, ja.
Ja, precis. Mm. Hans barn är några år äldre än Iris ser ut.
Mm. Det var innan sponstiden. Det var på den tiden när vi levde som vanliga människor och fick ärva grejer, eller hur?
Exakt. Ja. Men det var en jättetrevlig vagn.
Ja.
En sulky, så här stadig och robust. Och jag tyckte att det kändes jobbigt med när jag kom ut så somnade Iris väldigt bra. Och jag ville åka in till stan och liksom se körsbärsblommen i Kungsan, minns jag. För jag hade inte hunnit dit än.
Sjuka jävel. Och,
ja, men det är redan då så höll jag på så där med körsbärsblom.
Mm.
Och då kom jag på att jag vågade inte åka ner i tunnelbanan.
Nej.
För tänk om hon skulle. Det hade gått så bra. Sara hade skrivit ett schema. De här hållpunkterna gäller en vanlig dag. Och nu hade jag tagit mig till sömnen som var steget efter lunchen.
Mm.
Och då ville, och det var ju fantastiskt att hon hade somnat, så ville jag inte att hon skulle riskera att vakna av att det skulle bli temperaturskillnad och konstiga ljud och hiss och sånt där. Så
just det.
Då tänkte jag att då får jag väl helt enkelt vandra in till stan.
Ja, ah, och då bodde ni ju på Hypoteksvägen 3.
Exakt.
I Hägersten.
Måste jag säga, men jag vet var du har bott. Blåsutvägen 45.
Japp. Yep.
Snyggt. Mm. Ja, det var 8 kilometer in till stan ungefär. Så det tog ju en jävla stund att gå in till stan.
Ja.
Och det var exakt sånt väder som det var i morse också. Det var alltså 3 maj och snöblandat regn. Och de här snökornen gjorde lite ont också när de träffade den, för att det blåste. Och jag blev blöt och nedkyld.
Och vad hade du på dig då? Hade du liksom, körde du någon pappa outfit eller vad hade du?
Jag minns att när jag var förälder så hade jag alltid på mig Our Legacy-kläder.
Jaha.
För att jag hade ju mitt intresse för det skräddade.
Ja.
Men när jag inte körde det skräddade så körde jag liksom mycket rutiga flanellskjortor och overshirts och sånt från Our Legacy som jag hade köpt på deras utförsäljningar.
Ja.
Och jag hade en jacka som är exakt nästan likadan som min militärjacka, du vet, som jag har nu. Min M65. Mm. Grön. En sån hade jag ungefär också då, fast från Gant. M65-aktig jacka. Men jag hade typ inga handskar på mig eller sånt där som hade behövts.
Hade du jumpa skor på dig?
Jag skulle tro att jag hade Adidas LA Trainer. Eller jag kan också haft på mig ett par Aaron Williams lädersulade. Så att de blev blöta underifrån.
Jaha, ooh.
Jag är inte så himla duktig på att få konto. Men det grejen är att på 8 år så har jag ändå lärt mig väldigt mycket. En sån sak som är märklig, alltså som man kan tänka på, för det fortsatte sen det här att jag var så här rädd om Iris somnade. Vi gick ut efter lunchen och somnade direkt, typ på väg till tunnelbanan. Då, ja, men då fick jag gå in till stan.
Ja, ja.
Och sen fortsatte det så hela föräldraligheten. Så att jag gick ju ner till 72 kilo. Vilket var mycket mindre vad jag hade vägt innan. Och jag fick så panik för att jag såg ut som ett jävla benrangel. Så det var då jag började styrketräna mycket och göra min bulk. Så att jag gick upp från 72 till 86 kilo.
Ja, det var då du gjorde den?
Ja, för att jag fick panik över att jag hade gått av mig så mycket kilon. Mm. Och det var också så att jag listade aldrig ut så här, hur ska jag kunna äta när jag matar mitt barn? Alltså när ska jag äta egentligen?
Ja, just det.
Det fanns aldrig riktigt någon plats för det. För att jag förberedde mat till Iris, men ska jag förbereda mat till mig själv samtidigt? Nej, det verkade liksom lite svårt och krångligt. Så det lärde jag mig först sen till hösten när jag började den här bulken.
Just det.
Men, och det säger någonting om, alltså jag tror att det är så där jag är som person. Att så många skulle känna sig, men det är ändå ganska viktigt att jag äter någonting. Särskilt om jag går fram och tillbaka till stan varje dag.
Jag skulle säga så här, det är också viktigt att äta någonting även om man inte går 16 kilometer varje dag.
Ja, ja verkligen.
För med det finns ju någon sån här behovstrappa ju. Syre, alltså man måste andas och sen så är vatten. Och sen kommer väl mat, näring.
Jo, men jag åt väl kanske först fram sen på kvällen. Ja. När Sara kom hem. Så att det blev lite få gånger då som jag åt, kanske. Men jag, en vanlig människa skulle ju då tänka att nej, men det här måste jag lösa. Det är klart att jag måste äta på dagen. Men jag tänkte inte så. Utan jag tänkte att det är väl så här det får vara. Och en vanlig människa hade tänkt så här, men det är klart att jag måste fixa så att jag kan åka tunnelbana med mitt barn när det sover. Det får väl vänja sig, det får vakna, vad är det värsta som kan hända.
Ja.
Men jag fann mig väldigt snabbt i att det är så det får vara.
Just det.
Och jag tänker fan ta mig till stan i alla fall och hem igen. Och sen så, alltså i hela mitt liv är det så egentligen. Jag minns när jag var i Thailand några år innan det här för 8 år sedan. 2004-2005. Årsskiftet där.
Klassiskt årsskifte i Thailand ju.
Ja, för det var ju tsunamin när jag var där.
Nej, Sakura.
Nej, det var inte någon Sakura när jag var där. Tyvärr. Men däremot var det tsunami, som är en helt annan sak. Ju. Men
jag fick dig lite off guard där. Det kändes bra. Det så att du, ja, det var kul.
Hur menar du?
Nej men du blev lite perplex. Det var roligt.
Ja, det gjorde verkligen. Ja,
det var mycket. Kul. Jag tyckte om det.
Jag och några britter hyrde mopeder.
Ja.
Eller typ motorcyklar, vad fan det var. Och man skulle ju växla, alltså de hade växlar. Det var inte automatiska. Jag hade ju kört automatiskt någon gång. De här skulle man hade växlar.
Just det.
Och koppling och sånt där.
Ja, visst, det är skit. Ja.
Och det tyckte jag verkade väldigt svårt. Jag hade ju aldrig kört bil eller något sånt där eller hållit på med någon koppling.
Nej.
Så då fann jag mig i att det här är för svårt för mig. Så att jag får åka på en utflykt med de här två britterna och köra på ettans växel. Så att det låter så här. Om min motorcykel med den deras låter normalt. Istället för att säga, kan vi ta nu 15 minuter till att ni typ visar mig hur man gör med koppling och växel och sånt där. Så jag bara, nej, det här är för svårt. Men jag finner mig i det här. Jag kör på ettan hela vägen.
Du bara, jag vet inte vad i vägen. Ta duschen först.
Nej. Ja, typ. Ett annat sånt exempel, det var ju att jag levde på Hypoteksvägen 3.
Men vad sa de här britterna, den här idioten som kör på ettan? Var de också stiff upper lip, engelsmän, också uppfostrade väldigt borgerligt, så att de påpekade inte det här.
Man påpekar liksom aldrig om någon kör på ettan.
Nej, det gör man bara inte.
Jag tror inte, alltså de kan inte ha märkt det då. Jag körde en bit bakom för att jag skämdes över hur min motorcykel lät. Kanske.
Jag hade ju aldrig moppe, men jag kommer ihåg den här känslan när man växlade. För jag hade ju kompisar som hade, det var jävligt häftigt. Alltså.
Ja, det är liksom en
mer fysisk gudunk. Bil är ju ja. Inte, och nu kör man ju automat och så. Är det något? Ja, skitsamma. Ja,
jag missade något där verkligen.
Ja,
ja men och samma sak med på hypoteksvägen när jag levde med, inte hade något ugnshandtag på 3 år för att jag hade dragit av det utan bara hade en liten knopp som man fick ha ett väldigt så här, skitbra pincettgrepp för att kunna öppna ugnsluckan. Men att jag bara, men fan, ja, det är väl så det ska vara då. Då får det väl vara så. Alltså det är något jävla stort fel med mig. Och det som är så tråkigt med det, det är att jag hade förstått det som att, och alltså jag visste ju redan från det här med motorcykeln innan jag hade barn då. Då fattade jag att ja, men det är den här läggningen jag har. Det är ju jävligt tråkigt att ha den läggningen. Det är väl bättre om att ta reda på hur man kan förbättra saker och kanske lära sig att växla på en motorcykel och sånt där. Men sen visste jag att när man får barn, då blir man en jävla tigerhanne. Som blir liksom så här modig och dådkraftig och inte nöjer sig med saker. Man kämpar för sitt och sitt barns skull och man så här mullrar och morrar. Och kan till exempel säga till tunnelbanechauffören, kör lite försiktigare för i helvete, du väcker mitt barn!
Ja, precis.
Och sådana saker. Ja. Och då var på tunnelbanechauffören bara, ja, jag ska köra lite lugnare. Förlåt att det var skumpigt där en stund.
Uh-huh.
Men så var det absolut inte alls. Eller när jag åkte buss och kunde folk störa sig på att barnvagnen stack ut i mittgången typ.
Ja, just det.
Och säga något syrligt om det. Och då borde jag ju blivit den där tigerhannen. Men istället så bara, förlåt, jag ska se om jag kan fälla in handtaget. Så det var ju en jävla besvikelse.
Ja.
Så den här bilden för 8 år sedan, den visar ju väldigt, väldigt tydligt på mitt nederlag. Som sen bara har fortsatt. Det som möjligen är en försonande grej som en annan insikt om föräldraskapet. Det är ju att den som allra mest ska stå upp för mina barn.
Ja.
Det är ju de själva.
Ja. Ja.
Och om jag inte står och skriker på tunnelbanechaufförer, då kanske jag kommer, det kanske blir så här varannan generationsgrej då. Eftersom jag inte är någon sån här tigerhanne som står och morrar och ryter och skriker.
Ja.
Då kanske de måste ta sig ton mycket tydligare.
Men det känns som att Sara kan ta sig ton på ett annat sätt än du.
Oh ja.
Hon har ju en annan, hon har ju en annan ta sig ton aura.
Ja.
Så de kan ju få lite av det. Och det känns ju som att Iris har en hyfsad ta sig ton aura. Medans Rut har inte lika mycket en ta sig ton aura.
Jo, men Rut har verkligen en, mig sätter du inte på aura. Man kan verkligen inte i lekar och sånt här med kompisar som väldigt tydlig med sina rättigheter och sin plats liksom.
Ja, ja. Så att, men nu pratar jag om auror. Jag tror,
ja, okej. Okay. Men jag tror inte Sara heller. Sara är ju så att hon kan bråka och hon är lite så här sydländsk i sättet. Men hon är inte heller sån som på en restaurang säger så här, det här smakar det skit, skicka tillbaka det. Utan hon är ändå mån om god stämning. För att vara den här fulländade tigerpappan så ska man inte vara så mån om god stämning. Min pappa var ju en extrem sån här tigerpappa.
Innan du berättar det så måste jag bara mot Olle Grind här. För nu har man hem en kompis. Jag ska säga till dem att de måste vara lite tysta. Vänta lite. Hörrni, jag känner så här. Jag håller på att spela in podden här, mannen. Och jag, så att, inga så här rage och skrika och så här nu i en halvtimme till. Puss. Hej då. Hur tror du det kommer gå?
Så om de hade planerat rage och skrika, då får de planera om nu.
Då
sätter de sig och bara, okej, vi hittar på något annat här.
Nu vill jag höra om din pappa.
Ja, nej, men min pappa var ju en typisk sån person. Alltså han var ju den riktiga rytande pappapersonen. Ja, han var ju så här, jag ringde hem från ett segelläger och sa att det är inget bra här, folk behandlar mig dåligt. Han bara körde i 250 km i timmen till det där, bara slirade in, kom ut i ett moln av vägdamm och bara, här ska inte min son vara, ni har behandlat honom dåligt, jag hatar er! Och sen så bara hämtade mig, sen så var det slut med det seglet.
Mm. Ja.
Så att han var Men det skulle ju du, och men det skulle, tog strid för mig.
Ja, men motsvarande skulle du kunna göra minus skrika jag hatar det. Du skulle ju åka och hämta Iris och Rut om de
ja,
behandlades som skit.
Men han var också så att han alltid skickade tillbaka mat på restauranger om han tyckte var minst dåligt.
Jag tror att
och det skulle inte Sara göra.
Nej, och inte du heller.
Nej. Så att det handlar lite om så här det här, alltså att man ska inte vara, om man är den riktiga tigerpersonen, då är man inte så, då är man ganska okänslig för dålig stämning. Och
men det är ju speciellt det där, då... vi passar inte där, skulle vi diskutera det? För det finns ju någonting med det här att man ska stå upp för sig själv och till exempel, man som idag käkade jag lunch på Brillo. Det var verkligen inte speciellt bra. Det var inte speciellt dåligt heller. Men det var ju liksom inte så här skicka tillbaka dåligt. Men det var så här ganska smaklös lax liksom. Och då när de frågade så här, smakade det bra? Då sa jag så här, oh ja. Alltså, för jag känner så här, det finns ingenting i den här situationen som vinner på att jag säger så här, står upp för mig själv och säger så här, vet du vad, det här var ganska smaklöst. Jag vill gärna att du bjuder mig på en espresso. För att även om jag får, även om jag får rätt, så blir det så här, priset blir så högt. För jag kommer ju anses vara typ ett as och ett svin. Men jag kommer få rätt och jag kommer få en espresso. Och där, så där tycker jag att det ofta är. Att det är så här, att visst, man kan kräva sin rätt i många situationer, men då ska man veta vilket pris man betalar för det. Alla kommer tycka att man är ett as. Och det är ju inte så jävla härligt.
Nej, det är det inte. Och det som är speciellt med det är att jag var med i en podd igår som heter Slumpens hjälte, som handlar om civilkurage.
Ja.
För övrigt, vilket jävla idiotiskt begrepp det är, civilkurage. Det tänkte jag inte på förrän jag var med i podden. Men alltså, om man skärskådar det här begreppet civilkurage, så är det så att civilkurage, alltså kurage betyder bara mod. Ja. Och civil då, det är att det är som om då att, jaha, det är inte bara folk i blåljusyrken som kan ha mod, utan även folk som inte har uniform och blåljusyrken kan ha någon slags mod. Och då kallas det civilkurage.
Ja.
Inte det jävligt omständligt, dels att det kallas för civil courage, och dels också så antyder att vanligt folk med andra yrken än blåljusyrken inte skulle vara modiga eller kunna ingripa. Det är stört ju fan.
Men vad skulle du vilja att det skulle heta då?
Mod, eller mod och dådkraft eller så. Mod. Det är väl det handlar om. Mod och förmåga.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ingripa.
Men om du nu ska leva så här som jag förespråkar då, så ska du inte göra en stor grej där.
Nej, men det som är intressant då, det är ju, tror jag, att det här modet, det här civilkuraget som alla efterfrågar så mycket. Jag är ju dålig på det oftast. För det handlar ju till exempel om att snabbt se en situation och veta att vi är en grupp med 30 personer. Var och en av oss skulle kunna gå fram till och rädda den här personen som har råkat ut för någonting. Men det är nog just jag som ska göra det. Men också så här, att sitta i en bastu och någon säger så här, bögar, jävla fittor. Så kanske man säger. Nej, så säger de inte. Hur säger de? De drar ett bögskämt helt enkelt.
Vilka jävla bögar är alltså?
Bögar är så jävla böga alltså. Fy fan. jävla ja. Bögar.
Och alla bastu.
Åh, verkligen alltså. Och då är ju civilkurage, eller då mod i det sammanhanget, att säga: hör du, vad menar du nu? Vad menar du med att bögar är böga? I ett mer rimligt sammanhang så är det att någon drar ett skämt som kanske dessutom är lite roligt, fast det är också väldigt liksom sunkigt så.
Till exempel.
Nej, jag kommer inte på något exempel, men det som är intressant är
att... Ska jag dra ett?
Ja, säg.
Ja, alltså så får du sen... det här är liksom i någon slags... vad ska man säga? Det här är ju för att know your enemy, eller vad heter det?
Mm.
Eller hur? Vi står ju inte alls bakom det här.
Nej, såklart. Det tror jag alla fattar.
Nej, det tror jag alla fattar, eller hur? Att det liksom inte är... att det här inte är liksom något som vi...
Ja, men hur vill du att jag ska reagera nu då? Som man borde reagera, eller som jag skulle reagera i verkligheten, eller som någon som har mycket av det modet?
Ja.
Vad vill du ha för reaktion på det du ska säga nu?
Nej, men det är det jag inte vet. Hur jag ska...
Okej, jag kan reagera modigt då.
Okej, men nu kör jag.
Ja.
när man ska ha fest eller man åker iväg på konferens med jobbet, så är det ju både alltså det kan ju vara både lite kul, lite vanskligt också, eller hur? Alltså, hur mycket ska man dricka? Hur mycket ska man visa upp av sitt privata jag? Eller hur? Än så länge är du med. Det finns ju många fler frågor som snurrar runt i ens hjärna när man ska iväg med folk som man liksom känner bra, men det är ändå jobbfolk, förstår du? Det är inte familjen. Det är liksom, när man reser ihop, man visar sidor av sig själv som man kanske inte riktigt är visar för alla, så att säga. Det blir extra lurigt om man är ett hemligt par, eller hur? Alltså, till exempel om man är två män som har en hemlig relation.
Mm.
Ja. Så att då handlar det om Johan och Lars då. Det är liksom två generiska namn som jobbade på samma företag, och så hade de nu alltså i hemlighet blivit ett par, och ingen annan på kontoret känner till deras kärleksaffär. De flesta kollegorna var alldeles för konservativa för att den här homosexualiteten skulle upptäckas. Det var liksom förr i tiden när homosexualitet inte fanns som begrepp. Alltså, då var det ju inget problem med homosexualitet, för det fanns inte. Så män som drogs till män var ju inget problem, för det fanns ingen begrepp för det, så att säga. Några veckor in på relationen så var det så dags för den årliga kickoffen med resa, och så skulle de övernatta i tält. Och på kvällen då blev Johan kåt som fan, men Lars blev lite, han tvekade lite, för det här tält, kickoff, jobbet, är det verkligen ett bra läge? Nej, men fan, sa Johan, ingen kommer att vakna. För att bevisa det hela så ropade han: hallå, är det någon som har eld? Inget svar. Hallå, är det någon som har eld? Inget svar. Men jag sa ju det. Det är ingen som vaknar. När Lars märkte att ingen vaknade så tänkte han att det var nog lugnt, och de körde igång. Morgon efter då så frågade chefen vid frukosten: har alla sovit bra? Nej, fan, jag har frusit hela jävla natten, svarade Janne som jobbade på ekonomiavdelningen. Men varför frågade du inte efter en filt, undrade chefen bekymrat. Jag vågade inte, sa Janne. Det var någon som frågade efter eld, och sen blev han rövknullad i en hel timme.
Ja. Ja. Nej, vad menar du med? Tycker du att...
Om du hör det nu i bastun nu...
Tycker du att en sån här historia funkar 2019 verkligen? Alltså, du vet att det är 2019 nu. Det känns inte så himla fräscht att du sitter där i bastun och drar bögskämt.
Ja, men vad fan. Ah.
En annan som man kan dra då, fast den är ju lite daterad. Det är vad är det för likhet mellan Bosse Hansson och en brygga? Alltså Bosse Hansson som
är... Vilket too soon skämt.
Ja, det var Bosse Hansson som åkte fast nu, eller?
Ja. Eller det är väl inte, det är inte officiellt.
Nej, okej, men det här är klassiskt skämt i alla fall. Bosse Hansson var ju sportankare förr i tiden.
Ja, exakt.
Vad är det för likhet mellan Bosse Hansson och en brygga?
Ja, nej, jag vet inte.
Båda har svanskit på pålen. Alltså Lennart Svan då. Så båda de här skämten då är ju jävligt olämpliga också, för att de antyder att, alltså dels så är ju då bögar som något konstigt främmande folk som man skämtar om att de överhuvudtaget har sex med andra, men sen också att man tänker att analsamlag är det enda som finns på deras repertoar.
Just det.
För det sen man... är den ju, jag tycker båda de här var ju ändå ganska starka skämt.
Men det är ju något, någonstans. Det är ju något, men det är, men ja, men så är det ju. Man får ju ta det onda med det goda, men
den här Lennart Svan, den fick jag faktiskt höra av min egen pappa.
Ja, nu är cirkeln slut.
Ja, och då var det ju väldigt lätt för mig att reagera rådigt, eftersom jag var i de yngre tonåren och tyckte att allting min pappa sa var idiotiskt. Så jag reagerade som jag skulle, jag himlade med ögonen och gav honom ingenting. Men det var ju inte för att skämtet var politiskt känsligt, utan för att han var min pappa och för att jag var i de yngre tonåren ju.
Ja, just det.
Men det jag skulle komma fram till i alla fall är, det är att det är två saker, att så här, man säger så att vi vill ha mycket mer civilkurage, och med det menar man mycket mer modiga människor som skiter i att det ska vara bra stämning och bara rycker in. Men samtidigt, om man skulle få det man efterfrågade, då skulle det vara en massa as som avbröt folks politiskt känsliga men ändå ganska roliga eller harmlösa skämt hela tiden.
Ja, exakt.
Och det skulle liksom premiera de här asen. Det skulle vara de här som skickar tillbaka maten och säger, den här är för fan helt genomstekt, smakar skosula för fan. Det är sådana som skulle säga, åh gud vad härligt, bra människa, civilkurage. Eller hur, det går hand i hand. Fan vad hon kommer bli ledsen nu, Jenny Burman som har slumpens hjälte, att det var det det ledde till, min medverkan i det här avsnittet. Men så är det i alla fall. Så att så okej, jag kanske går ner i vikt. Jag kanske får promenera in och ut till stan varje dag. Jag kanske inte lär mig växla på motorcyklar, men det skiter jag i. Jag är ändå den typen av människa som det här samhället behöver fler av. Bort med civilkuraget, fram med att inte växla på motorcyklar.
Du kommer nog klara det rätt bra. Det kommer gå bra för dig i livet ändå, manne.
Ja, det är det jag hoppas.
Hörru, jag kom på en grej. Vi snackade lite innan. Och så pratade vi om vad vi skulle prata om. Och så sa jag så här, fan, jag känner mig helt tom idag. Jag tycker och tänker ingenting. Men sen kom jag på att jag har ju faktiskt tyckt och tänkt. Och det här är ju inte publicerat ännu. Så jag tänkte att du skulle få reagera på någonting som jag har skrivit och som ännu inte är ute. För du kanske kan, ja, du kan komplettera och du kan också kanske konfrontera mig om du tycker jag har fel. Det är, känner du till tidskriften Metro som kommer ut en gång i veckan? Det är ett ganska tjockt magasin, veckomagasin.
Nej, det är aldrig talas om. Jag har hört talas om den typ nedlagda eller lagda på is dagstidningen, fem dagar i veckan tidningen Metro.
Nej, nu är det i alla fall ett matigt magasin som kommer ut på fredagar.
Och där... Vadå, kommer det vara så nu framöver?
Ja, nu är det så i alla fall exakt just nu, as we speak, den 3 maj. Jag såg numret som kommer ut idag. Det finns ute nu. Ja, i alla fall. Då har jag skrivit en krönika där. Och då har jag konstaterat att maj är den månad här i Stockholm där det föds flest barn. Och det betyder ju också att det då skapas flest pappor.
Just det.
Tänker man ju. Att följa det. Och då,
tycker jag var smart, tänkte det.
Ja, och då är ju vi pappapodden. Så då tänkte jag att jag har gjort 5 grejer som man kan tänka på då om man är nybliven pappa. Och nu är det här som en sån här YouTube-video när typ när amerikaner reagerar på svensk rap, fast det är då Manne Forsberg som reagerar på Nisses tips.
Ja, du ska dra tipsen och sen ska jag
du får liksom kommentera, du får kommentera,
klappa dem. Händerna och skratta så.
Och då har jag har liksom försökt koncentrera mig på lite grejer som jag verkligen har tänkt på och som inte är så här vikten av pappaledighet eller att man inte kommer få sova så mycket, för det känns gjort liksom. Och då är mitt första tips är att man istället för bara sitta still och hålla käften och titta bebisen i ögonen, så var jag väldigt fokuserad första året på att liksom bebisen skulle vända på sig och nu ställer den sig upp och nu skrattar den och nu, och du vet, att man hela tiden var ett steg före. När jag kan känna att jag skulle hellre ha suttit och karpat lite diem så att säga. Och bara drunknat i den här bebisens ögon. Lite som jag tror att kvinnor som ammar får per automatik när de ammar. Då får de en sån stund. Det skulle jag ha velat göra mer av själv. Så det är ett tips som jag kommer med. Alltså, håll inte på och tänk så mycket vad som händer bakom nästa hörn, utan titta bebisen i ögonen och njut lite.
Men det håller jag verkligen med om. Problemet är väl att anledningen till att man är så angelägen om nästa steg, det är ju att det känns ju som att, alltså, det är ju inte bara att man längtar efter vad mäktigt det blir när barnet kan gå, Utan det är också så här, hoppas att mitt barn överhuvudtaget kommer kunna gå.
Att det finns en oro förknippat med det också. Ja,
ja, att man så här, att det känns nästan som ett föräldransvar att som ett, man ska bocka av en massa saker, lite stress över det. Hoppas att mitt barn nu lär sig att rulla runt till rygg. Tänk om det inte gör det. Tänk om det lär sig gå men inte rulla från mage till rygg. Det kommer ju bli jättejobbigt typ, i olika sexuella sammanhang kanske.
Men då kan man väl kanske formulera tipset så här då. Att för många verkar det vara så att man oroar sig en del över de här sakerna. Men då ska man veta att det mysigaste man kan göra är att försöka sitta ner och titta barnet i ögonen och mysa lite. För att jag hade liksom inte, den tanken hade inte väckts i mig riktigt, tror jag. Alltså här, vi kan så ett frö i de här blivande papporna.
Ja, att verkligen. De, att men det är jätteviktigt.
Ja. Sen en annan grej, det är att det här är ett tips som jag läste någonstans när mannen var typ kanske 3-4 månader. Och det känner jag att jag gärna hade fått läsa lite tidigare. För jag ska säga, lättare sätt att framstå som världens bästa make har jag inte hittat varken förr eller senare. Och det är att ställa fram ett glas vatten som direkt när frun eller mamman börjar amma.
Mm.
Det är en världens enklaste grej och som var väldigt, gav väldigt mycket positiv känsla, stämning.
Det är svinsmart, och jag vill lägga till lokalisera, om man har lite virrig partner kan man lokalisera partners mobiltelefon också.
Just det, att den kommer också, och kanske också komma överkurs då, en sån här, om man har en sån här amningskudde.
Exakt vad jag skulle säga. Det är väl den viktigaste grejen. Mobil, vatten eller annan dryck som man gillar. Och amningskudde då. Och sen kanske att det kan behövas mobilladdare också.
Ja, just det. Bra.
Men den är jag absolut med på.
Och en annan grej som jag har berört i podden tidigare. Men det är, alltså, jag känner liksom att jag inte riktigt kom loss när jag var pappaledig. Det här med att klä på sig, klä på bebisen och sen gå ut och träffa folk. Till exempel körsbärsblommen. Kolla in körsbärsblommen i sjukvården. Alltså, alltså det var så svårt för mig. Och då har jag tänkt så här i efterhand att även om jag inte är på humör och även så där, så kommer jag igång av att komma ut. Jag vet att jag gör det. Om inte annat så kan det bli så. Om jag till exempel går till öppna förskolan, vilket ju faktiskt kan vara ett otroligt motstånd, i alla fall hos mig, för att gå dit. Men jag vet ju, när jag har gått dit så är det så här, även om jag blir förbannad på vad jag tycker då är idiotiska människor, de andra föräldrarna.
Men jag trodde aldrig ens att du hade gått dit.
Jo, men jag gick. Jag gick faktiskt. Men det är ju inte med mannen. Det var ju med Jojo.
Okej, ja.
Så den här känslan att jag blev förbannad på andra idiotiska föräldrar gjorde ändå att jag kände någonting, att det hände något i mig. Istället för att jag bara satt still och stirrade orkes och stirrade tomt framför mig och kände mig både orkes och värdelös liksom. På den här klassiska ryamattan som var köttfärsfärgad som jag hade. Eller mer fläskfärsfärgad som jag hade i vardagsrummet. Det problemet hade inte du på samma sätt. Eftersom du ju kom iväg och stod och gungade barn och umgicks med hela Hägerstensåsen.
Ja, men det var ändå läskigt. Alltså allting var ju läskigt som man gjorde, som man ändå kom ihåg. Det var inte som att jag gick ut med någon slags självklarhet i världen. Utan jag var ju väldigt osäker.
Ja.
Det var svårt att planera. Hur lång tid kommer det ta att mata? Tänk om mitt barn vaknar. Tänk om det blir pinsamt på ett café. Tycker de här som sitter på kaféet nu att jag är en gullig och fin pappa? Eller bryr de sig inte? Alltså så här, väldigt medveten om min omvärld hela tiden och väldigt orolig, tror jag ändå.
Men du kom ut och kände den här oron. Du kände ju någonting.
Ja, det gjorde jag. Och sen så tror jag att det var ganska övergående. Alltså, om jag började då 3 maj att vara föräldraledig, så tror jag framåt liksom juni-juli, då var man ju ganska varm i kläderna, och det var då jag började liksom snacka med varenda förälder vid gungorna och utsätta dem för mig själv, vilket nu känns helt obegripligt, för jag är verkligen inte särskilt sugen på att prata med folk.
Men det man ska säga är att du hade byxor på, du visade inte ditt kön i alla fall.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. För det är ju vanligt förekommande i det här bastuexemplet som vi tog tidigare.
Ja.
Att folk,
jag har inte tagit något bastuexempel dock.
Jo, vi pratade om bögar i bastun.
Ja, förlåt. Jag trodde du refererade till vårt bastuprat som vi hade innan vi satte på bandspelaren.
Om vi ska vara helt transparenta så gjorde jag det faktiskt. Men sen kom jag på att vi faktiskt hade pratat lite bastu.
Fan, vilken jävla räddning. Oj. Alltså, nu blir det otroligt förvirrat. Ja, snyggt. Ja.
Okej, ett annat tips då. Tips nummer 4 som jag har. Det här är något som jag egentligen inte ens orkar förklara varför. Men här vill jag bara att folk ska lita på mig. Och att den här saken är bara dyr och helt onödig. Och dessvärre,
ja,
så,
blöjhink. Ja, blöjhink.
Dessvärre verkar alla förstagångsföräldrar bli pålurade denna tingest.
Jo, men för att, den är, för att det stämmer väl inte. Själva blöjhinken är väl gratis. Det är väl det som är det snillrika. Det är väl de här påsarna som kostar jättemycket pengar som man ska fylla på.
Nu gick du in i det här som jag inte orkade förklara. Men bra, nu är det förklarat.
Ja, mm. Ja, du orkar inte förklara.
Nej, men jag orkar inte det. Men visst.
I texten menar du, eller?
Nej, både text och nu också kände jag instinktivt att jag inte orkade okay. förklara varför det är så jobbigt.
Nej, jag fattar.
Men det handlar ja, ju... Nej, men... Det var ju också kanske för att i texten har jag ju x antal tecken som jag har att jobba
ja,
med.
Ja, jag fattar. Här och det är därför det är så bra med en fyllig podd.
Ja.
Men för grejen var att vi, Sara och jag, lurade ju systemet och köpte inte några refillpåsar utan använde vanliga påsar. Men när man drar upp dem så satt det som någon slags plasttaggar i mynningen som rev sönder plastpåsen varje gång. Så att det liksom rann ut bajs eller bara luktade väldigt illa när man tog ut de här påsarna.
Men på vilket sätt lurade ni systemet?
Nej, det lyckades vi inte göra då riktigt.
Nej.
Jo, men att använda vanliga plastpåsar och använda den där bara som en papperskorg. Ja, just jag vet inte fan.
Nej, men det var
oklart.
Ja. Och sen är det där någonting som man kan få en bild av att det per någon slags biologisk automatik bara fungerar från första stund är amning.
Just
och det här så är i alla fall inte min erfarenhet, utan det här är någonting.
Hur svårt kan det vara? Det är ju bara att suga på bröstet.
Ja, verkligen. Hur svårt det är mitt råd. Säg det till säg det till mamman. Hur jävla svårt kan,
jävla svårt kan det vara?
Ja, nej, men det här är någonting som både barnet och bebisen behöver lära sig. Och ibland den här skolan, amningsskolan kan vi kalla den, som bebisen och mamman går i, kan ibland göra väldigt ont, och ibland kan det göra så ont så att ja, bebisen skiter väl i det, för det är inte bebisen, men mamman känner så här: det här orkar jag inte med. Det här, nu måste jag ta en paus. Och då kan det ibland vara så att man kanske 02:37 en tisdag natt måste bege sig ut och hitta mjölkersättning. Vilket är onödigt, för att då kan man lika gärna ha förberett så att man har lite sån här mjölkersättning hemma från början. Så man slipper bege sig ut på en nattlig utflykt för att leta efter mjölkersättning. Vilket är ganska krångligt mitt i natten faktiskt att hitta.
Fan vad du kommer få ligga när den här listan publiceras.
Mm. Vad är din kommentar på det där?
Mm.
Vilka kommer jag få ligga med? Mammor?
Ja, utskasade småbarnsmammor.
Ja, det är min förhoppning. Jag älskar utskasade mammor. Som om jag inte har nog av dem i mitt liv redan. Ja, nej, men så det är min... Har du någonting du vill tillägga som du kommer på sådär på rak arm?
Nej, det har jag inte. Ja. Jag tycker du fick med precis allt.
Ja, vad bra. Då så, det var det som jag kom på att jag kunde prata om när du kom in så fint där på din bild på Facebook.
Jag tycker jag var fantastiskt fint. Och vi har pratat om
körsbärsblomma vi pratade om också.
Ja, det hör ju till. Men jag tycker vi slutar där.
Ja.
Och att vi återkommer om en vecka.
Mm.
Och att ni som lyssnar gärna får komma med era bästa tips. Vad skulle ni vilja tipsa första gångs föräldrar i allmänhet och första gångs pappor i synnerhet om vad saknas på Nisses lista. Och sen så vill jag gärna att ni använder hashtaggen pappapodden också och skriver till oss på nisseochmanne@gmail.com.
Och bara avslutningsvis, om vi sitter i bastun nu och någon säger så här: "Hörru du, vad blir det om man stoppar upp en vev i häcken på en bög?" Vad svarar du då?
Ja, jag vet inte.
Ett HIV positiv.
Det där skulle vara svårt. Jag skulle inte kunna skratta. Nu kan jag i den här kontexten med lyssnarna som ju känner mig och dig och med dig så kan jag ju skratta, men det skulle vara svårt. Jag skulle göra en konstig halvmesyr och liksom dra på munnen lite samtidigt som jag såg ut och signalera att det inte var jätteokej. Alltså, jag skulle inte ingripa och säga någonting, utan jag skulle se både lite bekymrad och road ut samtidigt för att helgardera, tror jag.
Skulle du våga, om det här är personer som du inte känner, vilket jag förutsätter, för att personer som du känner skulle aldrig dra såna här skämt, skulle du våga säga att du själv var homosexuell? I det läget?
Men jag har ju faktiskt gjort det en gång. Det var ju verkligen civilkurage, får man säga. Det var ju så här att jag var inne och drog cola med en kille på spybar-toaletten. Varpå det kom en...
Det låter som en vits. Alltså, jag var inne i vits-mode. sån där.
Ja, jag var inne och drog cola med kille på Spybar-toaletten.
Ja.
Jag minns inte vem killen var. Jag tror inte det var någon jag kände.
Nej, men det är helt oväsentligt också.
Men så kom det en väktare och bankade stenhårt på dörren och sa, kom ut därifrån. Och så sa han, vad fan har ni gjort? Och så sa jag, vi har hånglat. Är du homofob eller? Och då bara, han såg jävligt rädd ut för att typ få någon anmälan mot oss. Fast det var ju liksom pulver under våra näsor. Men ändå liksom, han helgarderade det där. Han var inte någon som skulle ha skrattat åt bögskämt i bastun direkt.
Vilket jävla civilkurage du visade där, mannen.
Ja, och han. Eller hur? Båda. Så jävla fint.
Ja, båda visade prov på stort mod. Ja, vackert.
Hoppas att ni uppskattade Knark och öl-podden.
Ja.
Vi återkommer snart.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej då. Ja men tänk, svika du väl. De hatar på mig men det får du ju till. Jag var chill, höj till i dörr, line upp ett till. Inte tro jag har pip på dig, men denna världen är för stor för mig. Märkare låt sätta fot på dig, och hela Skandinavia har troen på mig. Kom in i spelet som backhand, som en gaff och du får det med backhand. Ge mig plats, ge mig plats, track back man. Knäckar en bit av den platen, och vi rullar det upp med salaten. Det är salas på gatan, koffer is i starten. Gen är sticker, du röker, det vet jag. Poppar en wheelie, bara lägger en nätig. Färdig är sin tej, man har malig graffiti. Unge A, träkare takt, du med sotare kastar på bollar. Så lät nu, har gafflar nu, är och kan dansa det tack nu. Vi lägger schack nu, mikrofon schack nu. Vi rullar en till, kan du vet, tisdel man. Vi lever det livet så chill kan vara, så slammen kan vara så snäll. Ge mig tänk, ge mig tänk. Kan du väl, kan du väl. Fri som en nörd, stark som en björn.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.